Omvälvande nyheter i NATO-processen.
Lämnar Finland Sverige nu och går med självt?
Och ytterligare en analys av ålskandalen utan ordvitsar.
Det här är politik med Bagge Strömberg och Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar. Mycket gripande.
I morse så sa Finlands utrikesminister Haavisto de ord som aldrig har fått sägas innan. Han tänkte tanken som de inte har tänkt tidigare. Nämligen att Finland kanske går själv fram i NATO-processen om det blir för mycket problem med Sverige.
Jävla Finland.
En gång i tiden så sades det ju jävla Finland, nu måste vi också gå med. När Finland liksom drog Sverige in i NATO. Och nu är det jävla Finland, ska ni gå utan oss?
Sa, det var ju Ann Linde som sa det. Det kanske inte alla sa i Sverige.
Och vi kommer direkt ifrån ytterligare en nyhetshändelse, nämligen utrikesministerns pressträff där han skulle reda ut vad han menade. Och så vi ska ju säga också att detta kommer ju efter att Erdogan i sin tur sa nej, nu kan inte Sverige räkna med vårat stöd efter, ja, allt som har hänt i denna fantastiska soppa.
Ja, framförallt kanske koranbränningen som just nu skapar demonstrationer i flera länder och väldigt mycket upprörda känslor, alltså Paludans koranbränning utanför turkiska ambassaden i helgen. Men på sin pressträff nu där Haavisto skulle utveckla det här, för den här saken att Finland eventuellt skulle kunna gå vidare utan Sverige har ju varit toppnyhet i både svenska och finska medier hela morgonen. Och där var han väl, la han väl, får man ändå säga, en större tyngd vid det gemensamma, att man vill göra det här tillsammans. Han var ju, han tog inte tillbaka sitt uttalande, men han var ju lite mildare kanske i sina formuleringar. Och han betonade att han hade pratat med Jens Stoltenberg och att det är viktigt för NATO att Sverige och Finland går med samtidigt. Det är viktigt för NATOs försvarsplanering framåt.
Men pushen var ju den gemensamma resan för Sverige och Finland fortsätter. Var det här väl lugnande? Att kanske önsketänkande till och med? För ja, hur ska vi tolka det han gjorde?
Nej, men det han också sa var ju, det lät ju på honom som att hans stora mål just nu är att få till nya trilaterala möten. Det är ju två möten som har ställts in, dels försvarsministermöte, dels talmansresan.
Och det är ju alltså möten där både Sverige och Finland är med, men där det är svenskarna som så att säga
är problemet.
Är inte välkomna.
Ja, möten i Turkiet har ju detta varit i båda fallen. Och han pratar nu om att ja, men processen kommer försenas. Han såg ju liksom mycket mer pessimistiskt på tidsplanen framåt. Så har ju inte svenska politiker uttryckt sig än så länge. De har ju inte faktiskt velat säga att processen försenas eller att nu tyder mycket på att det inte blir någonting före det turkiska valet i maj. Men finländarna är lite mer raka kanske.
Om man ska försöka värdera storleken på den här förändringen så är den ju liksom, om man bara tittar i närtid så är den ju jättestor. Alltså, Haavisto var ju på Folk och Försvar i Sälen. Där intervjuades han av flera medier och sa hela tiden, det är liksom uteslutet att Sverige och Finland inte går med i NATO samtidigt. Han pekade ju då, och det nämnde han också idag, men då pekade han ju mycket tydligare på, alltså det liksom militärgeografiskt komplicerade i att Finland skulle gå med före, för det går ändå inte att sätta igång någon ordentlig försvarsplanering i NATO utan den här stora landgrejen i mitten, alltså Sverige. Det blir ju helt annorlunda förutsättningar för allt militärt arbete.
Från svenska UD har ju budskapen de senaste veckorna när man har pratat bakgrund med människor varit att jo, men, kommunikationskanalerna med Turkiet är öppna. Även när möten har ställts in så pratar vi med varandra, vi har god kontakt. Billström har kontakt med ambassaden här i Sverige och Oskar Stenström fortsätter sina kontakter, alltså chefsförhandlaren, ambassadören. Men riktigt så lät det inte heller på Haavisto, utan han var ju med så här, nu måste vi få till nya samtal för att ta den här processen framåt.
För i den svenska debatten, det som har hänt har ju varit nästan lika mangrann uppslutning kring demokratin, kring yttrandefriheten, kring att ja, det kanske är osmakligt med allt från dockor till koranbränningar, men vi måste acceptera detta. Detta ingår. Att vifta med flaggor som vissa ser som symbol för terrorism, det är sånt som ändå ingår i demokratin. Men riktigt så tycks ju inte finländarna resonera.
Men de har väl delvis fördelen att de inte behöver förhålla sig till den frågan eller fastna i den frågan eller fördjupa sig i det.
Det finns inte så mycket kurder, det finns inte så mycket proffsprovokatörer.
Så kan man ju se det. Det han säger, tolkar jag det som i alla fall, är ju att ja, men alldeles oavsett om Sverige kan följa med i Finlands tempo eller inte, så kommer Finland hålla ett högt tempo. De har inget emot att gå med tillsammans med Sverige, men kommer heller inte vänta in på det sättet man uppfattar att man har gjort hittills vid olika tillfällen.
De är en sporrande
har. I Finland uppfattar man ju att man väntade in redan vintern, våren, alltså i grunden Socialdemokraterna i Sveriges omsvängning i NATO-frågan.
Och sen så pratar man ju hela tiden, man lyfter ju hela tiden då den gamla EU-frågan när Sverige gick före Finland mot EU-medlemskap, och tycker ju lite att man har, det finns någon slags här, kunde ni så kan ju vi-känsla.
Ja, och det argumentet tänker jag att det finns debatt för ny kraft nu, för då här dyker det ändå upp en potentiell svekdebatt i Sverige, och då kan man ju i Finland säga att ja, men vad var det Ingvar Carlsson och de andra i Sverige gjorde på 90-talet? Jo, ni struntade fullständigt i oss.
Ytterligare ett argument som man hör från finländare är ju att man kommer kunna hjälpa Sverige mer om man själv går med i NATO. Alltså om Finland väl är inne i NATO så kommer de kunna jobba mer för Sveriges sak, och så kanske det tar lite längre tid för Sverige. Men det där du säger, Henrik, med att det uppfattas annorlunda i Finland och Sverige, alltså de här liksom provokationerna i Sverige, så såg jag att Tony Alaranta, som är Turkiet-expert vid finska utrikespolitiska institutet och ofta intervjuas i svenska medier, han twittrade igår och skrev att i Finland har man tagit bort PKK-flaggor och YPG-flaggor ur demonstrationer med argumentet att det kan provocera. Och är det verkligen omöjligt enligt svensk lagstiftning att förbjuda bränning av Koranen under alla omständigheter? Och det var ju så i våras under kravallerna kring Paludan, då stoppades ju flera av hans prövningar av polisen.
Ja,
ansökningar heter det väl. Men
för det är ju någonting i den här processen som jag försöker skylla lite på, att jag tänker, men jag ska fokusera på inrikespolitik och vi måste ha koll på NATO, men det är ändå mer utrikespolitik, att jag inte, så som till exempel ni kanske har satt er in i den här processen och hur den fungerar, för att utifrån så kändes det som att vi var på väg någonstans, och sen så är det lite som att krig kan vara dynamiska, man vet inte hur saker utvecklas, plötsligt så kommer massa mobilisering igång och krigsplaner som skrevs för länge sedan sätts i verket. På samma sätt är det som den här kaosenergin i den här processen, vad är det man brukar säga, en liten fjärilsvingslag skapar en storm på andra sidan jordklotet, att det har hänt i den här processen, att det var ingen som sa allt det här, att alla de här problemen kommer att ske, så här måste ni navigera framåt, utan när vi stod inför de här provokationerna, då kändes det ju fortfarande som att uppslutningen kring att nej, men det här är ju självklart, det här är ju vad det innebär att vara en demokrati, vi måste tillåta det här, och var det ingen som liksom förstod alla fallgroparna på vägen? Kan vi liksom reda ut vad gick detta att förutse, eller är det på något sätt sånt som förändlig materia som får sin eget liv?
Han hade inga nyheter. Hur lyckades han prata i en timme? Herregud. Herregud.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det roliga här någonstans är ju att de senaste veckorna har ju, är det ju liksom yttervänstern och ytterhögern som på något sätt har gjort då olika saker för att liksom leda fram till den situation vi är i nu. Alltså när jag pratade med personer som hade intervjuat de här Rojava-kommittéerna som hängde upp dockan, då fick jag beskrivningen av någon att ja, men det är liksom, en hel del av dem är ju bara vanliga vänsterextremister eller vänsteraktivister, kanske beroende på hur man ser på det, som skulle kunna engagera sig lite för vad som helst. Och Paludan har ju sina anhängare och sitt, han brukar själv beskrivas som högerextrem och har ju blivit stöttad av Chang Frick, känd icke-mainstream media-aktör.
Som ja. Ibland dyker upp i mainstream media som SVTs lekprogram.
Men även i Riks.
Men det är ju spännande därför den förra regeringen, den socialdemokratiska Magdalena Andersson, de hade ju ett uppenbart problem i form av Amineh Kakabaveh som ju liksom tvingade fram det här särskilda avtalet mellan Socialdemokraterna och PYD, alltså syriska grenen av PKK, för att överhuvudtaget Magdalena Andersson skulle liksom kunna regera. Och det var ju ett ostridigt dilemma i kontakter med Turkiet. Och då tänkte sig många att det kommer ju bli mycket enklare nu med en borgerlig regering som inte är beroende av liksom vänstervildar.
Ja, men det där resonemanget har jag också hört liksom rent alltså opolitiska tjänstemän i regeringskansliet säga, att inte bara det där med vänstervildar utan också att det här är en regering vars agenda ligger mycket närmare Turkiet, som det här tydliga fokuset på brottslighet, på terrorism, det kommer vara jättebra. Man har varit, alltså, ja, men det fanns ju en sån allmän bild.
Det där är så intressant, för då är det som att man har missat en avgörande sak i det här regeringsunderlaget. Det största partiet är ett parti som är kritiskt till islam, eller islams politiska roll i alla fall, som har gjort en stor poäng i många år, allt sedan liksom Jimmy Åkessons första stora debattartikel i Aftonbladet, är att man är emot islam på olika sätt. Det här partiet, alltså Paludans korankravaller i våras, de gjordes ju liksom i nära någon slags mediesamarbete med Samnytt, alltså som Kent Ekeroth driver. På valnatten stod Kent Ekeroth och höll om Paludans rygg så här, kramade, så jag bara säga. Och den bilden postade en av Samnytts reporter med taglinen "Koranbränningarna gjorde sitt jobb", alltså som en del, Paludan hjälpte oss till valvinsten. Likadant har ju Jimmy Åkesson faktiskt inte en helt oproblematisk relation till Turkiet själv. Han var ju nere där i samband med flyktingkrisen och delade ut flygblad, blev arresterad, bortförd. Alltså det finns den här YouTube-filmen när han förs bort på flygplatsen.
Jag kommer aldrig mer att få åka till Turkiet, vilket jag i och för sig inte gör mig inte så mycket. Men av någon anledning vill de inte ha mig här mer.
Och där går han ju omkring och låter glatt som en rolig provokatör. Kanske inte jättetrevlig i Erdogans ögon idag. Och helt uppenbart under de senaste veckorna, om man tittar på Aftonbladet, har jag haft läckta mejl från SD där de vill gå hårt ut mot Ulf Kristersson och vad regeringens hållning efter bränningen och efter dockan och allting.
Det var ju för att regeringen bad om ursäkt till muslimer som blev ledsna av, eller ja, men tog illa vid sig av koranbränningen. Vilket de tyckte var att man ska inte krypa för ledsna muslimer.
Ja, men så den här regeringens, liksom i regeringsunderlaget, så är det största partiet ett parti som hela tiden vill driva den här debatten om islam. Och det kan ju knappast underlätta relationerna med Turkiet.
Jag såg att Annie Lööfs gamla stabschef twittrade om detta igår, lite liksom nästan skadeglatt, och sa nu ser väl den här breda mitten kanske inte så dålig ut.
Att det
inte
varit
exakt
bättre.
Citat, men ja.
Och så in i NATO-koalitionen, S och M.
Jag menar, SD ser ju heller inte ut att liksom vilja tona ner det här, utan det här är ju en framgångsrik inrikes-utrikespolitik, eller utrikes-inrikespolitik, eller vad det där gamla begreppet om Palme var. Här ser ju de hela tiden skäl och elda på, så de hjälper ju inte Ulf Kristersson.
Nej, men det här är ju också en fråga där SD faktiskt är oroliga för sina väljare. Det är de ju inte i så många fall. De kan ju göra ganska mycket utan att tappa väljare. Men det här är ju känsligt på riktigt. Och när man kollade, Jimmy Åkesson skrev ju också en kommentar på Facebook igår. När man kollade kommentarsfältet där så var det ju bara liksom folk som var så här, lappa till den där mesiga Ulf Kristersson nu och visa vem som bestämmer typ. Så det är ju en väldigt tydlig signal till SDs väljare. Det är ju framförallt kanske det handlar om. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att liksom, oavsett Amineh Kakabaveh, Jimmy Åkessons Turkietresa och allt annat, så handlar ju det här också om det turkiska valet och om inrikespolitik i Turkiet.
Ja,
och frågan är om regeringen, det är klart att regeringen genom sina uttalanden efter den där dockan som var liksom otroligt skarpa också skapade nya provokationer, att folk har reagerat på dem och att det kom den här satirtävlingen i Flamman till exempel. Men Erdogan hade väl hittat sina skäl i vilket fall?
Ja, Turkiet ska göra val, och det är väl just nu satt till 14 maj. Det verkar flyttas fram och tillbaka hit och dit. Men det spännande är ju att också Finland ska ha val den 2 april. Så Sverige kan ju bli klämt här mellan två inrikespolitiska saker i de två andra länderna som är med i det här trilaterala köret. För jag menar, i Finland nu efter Haavisto då, så är det ju lätt att se framför sig en debatt om i vilken grad ska vi hålla på och vänta på Sverige och inte. För här finns det ju fortfarande en otydlighet liksom, och en möjlighet för partier att profilera sig i en valrörelse och säga att finska intressen först, stenhårt fram, eller någon som ja, kanske vill vara lite mer nyanserad.
Men det där ska bli väldigt intressant att se om det blir så, för SVTs kommentator från Helsingfors idag efter pressträffen lät ju som att hon trodde att det kunde bli en sån inrikespolitisk debatt efter valet, att man inte skulle ta den i valrörelsen. Och det är ju också det har ju också funnits en motvilja i Finland mot att driva säkerhetspolitik i valen och att skapa konflikt kring sådana här frågor, för att man vill ha konsensus, man tycker det gynnar landet. Så att, ja, vi får se, det är inte långt kvar.
Vi vet ju att Socialdemokraterna, de har ju redan kritiserat liksom hanteringen utav processen. Men om vi tittar faktiska utfall, finns det någon plan B? Vad ska Sverige göra nu?
Men jag tycker det var intressant att följa försvars-Twitter igår kväll och MÖPARnas reaktioner på det här. De här höjdberedskapspodden. Profilerna där verkade välja linjen sitt nu still i båten och ta det lugnt. Jag sa att Amanda Wollstad som ju är med där, som också är chefredaktör för Svensk Tidskrift, hon sa ta det lugnt nu, det här är långt ifrån över. Att kunna hantera den här typen av uttalanden är också en del av totalförsvaret, och syftade hon på Erdogans uttalande igår kväll. Men hon har också liksom velat tona ner hela den här situationen om att Finland skulle gå före, och sagt att det i sig är liksom att spinna för långt i en viss riktning som kan skada Sverige.
Det är att gå Rysslands ärenden i förlängningen, motståndaren. Fucka våra hjärnor.
Även Johan Victorin var inne på, håll huvudet kallt nu, ta det lugnt. Medan Lars Wildereng, den kända försvarsbloggaren,
ja,
han verkade liksom släppa allt. Han drev, förklara hela turkiska ambassadens diplomater persona non grata, stryk allt bistånd till Turkiet, förbjud vapenexport, inga turkiska medborgare får visum eller uppehållstillstånd, ekonomiska sanktioner, stoppa alla banktransaktioner, spärra alla svenska betalkort i Turkiet så turismen upphör helt. En diktator förstår bara hård makt och Sverige ska sluta krypa. Han körde inte sitt still i båten.
Nej, verkligen inte. Det var ett rejält åtgärdspaket det där.
det är ingen chill på vildräng.
Alltså sen så har ju den svenska regeringen sagt att det finns ingen plan B, det finns inga alternativ, men samtidigt så pågår det ju någon slags plan B i och med upprustning, fördjupat försvarssamarbete med USA, alltså man har de här säkerhetsgarantierna som man har kommit överens om.
Ja, och Haavisto sa ju också att nu gäller det att typ ringa upp Storbritannien och USA och fråga, ni sa att under den här som kallade gråa perioden så ska ni hjälpa till att skydda oss. Vad betyder det här? Gäller det fortfarande nu i den här skakiga processen som har blivit? Så det undersöks egentligen hur ska Finland kunna hålla sig säkra, men det borde ju också gälla då även för Sverige.
Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan, jag säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var ju kanske, var det Ulf Kristerssons jobbigaste helg sen han tillträdde som statsminister den här helgen? Han hade skjutningar värre än man någonsin sett. Han hade diplomatiska problem med Turkiet. Han hade ålen. Hans fru blev visserligen prästvigd och det verkade han glad över. Men jag tror inte det vägde upp.
Ålen, alltså statssekreterare PM Nilsson tjuvfiske.
Precis, som ju blev känt här i slutet på förra veckan. Och en enorm snackis tycker jag. Var man än har kommit har folk velat prata om ål. Hur smakar det? Äter man det fortfarande? Är det okej? Okay? Kommer han få avgå? Kommer han inte få avgå?
Det har i alla fall varit en snackis bland politiska reportrar. Jag tänker för att det är någonting som bröt av. Ålen är ju alltid sexy, men händelser vid vatten, det här mytologiska fallossymbolen som man på något sätt ser där nere.
Vi har så olika tankar om det här, Henrik. Det är spännande.
Jag tänker
du tänker vi är intresserade av det för att det är en fallos.
Jag bara tänker att det är en konstigt djur som har funnits med hela tiden, som vi fortfarande idag inte vet hur den liksom hur den kommer till liv, men nu har den liksom letat sig in mitt i den politiska krisen.
Jag tänker mer att den är, alltså utanför tänker jag då Skåne och Blekinge, så jag vet att du säger, Henrik, att det finns ål även på annat håll, men den finns ju djupt i liksom vår identitet, tänker jag, i vår kultur, och det hänvisar ju också PM Nilsson till när han försvarar sig, men jag tänker ändå att utanför Sydsverige så ses ålen som lite äcklig och ond. Alltså som en orm fast värre. Och att det också spelar in i det här. Att man tycker att det finns något, liksom, det är något inte äckligt i den här bilden på de 11 kilo ål som han fångade.
Det är inte som den fina vargen som kanske liksom paradoxalt när någon skjuter en varg så tycks den bli väldigt populär, i alla fall inom vissa kretsar. Men det här ålen, att det kanske finns någon ilska mot den.
Jag vill bara lansera en annan möjlig idé till att det här blir stort. Det är ju att det här olagliga ryschfisket som PM Nilsson gör, det sker sommaren 2021. I oktober i år så blir han anställd som statssekreterare av statsministern. I november börjar han jobba. Strax före jul, det måste vara december, så nekar han för andra gången till polisen att han har fiskat. Men efter jul så erkänner han för polisen. Men när Kristersson får frågor om detta så säger han att han har känt till det här länge.
Att han har känt till det sedan han blev anställd, det vill säga sedan oktober.
Så en möjlighet till att det här blir stort är ju helt enkelt frågan om håller den här tidslinjen ihop? Håller PM Nilssons historia ihop? Vad har statsministern vetat och vad har han godkänt, så att säga?
Ja, och uppmanade han då PM i oktober? För att Kristersson säger ju att det var väldigt dumt av PM Nilsson att göra så här, men att han själv ringde till polisen och erkände, det väger ändå upp för det. Men det gjorde han ju först flera månader senare, efter att han har blivit anställd. uppmanade Kristersson PM Nilsson att erkänna. Visste han också att PM Nilsson hade ljugit för den här vattenmyndigheten?
Alltså han sa i morgonstudion, så sa Kristersson att PM hade sagt precis som det var. Och det här är väl någonting som kanske då Socialdemokraterna och Ardalan Shekarabi vill undersöka nu när de har KU-anmält statsminister. Och vi försökte på pressträffen så här fråga, vad är det ni vill veta? Och då kom ju den politiska motiveringen att mitt i en våldsvåg från de kriminella, att ljuga för polisen. Det är inte rätt signal när vi vet att en stor problematik handlar om tystnadskulturen.
Detta var alltså pressträffen där Ardalan Shekarabi presenterade sin KU-anmälan.
Ja, och det är ju kanske inte riktigt så det kommer liksom låta i den formella anmälan. För det är ju då att han, det är en statssekreterare som ju inte kan KU-anmälas, utan det är ju statsministern. Och man förstår att vad man är ute efter det här är just det här säkerhetssamtalet som föregår alla anställningar utav tjänstemän på den här nivån. Vad sades då, och framförallt vad rekommenderade Säpo? Och drömmen är väl att man ska få veta att Säpo sa, vi kan inte rekommendera en säkerhetsklassning för PM Nilsson, men att Kristersson körde över Säpo.
Och detta vet man ju absolut inte. Så här spekulerar ju socialdemokrater i att det kan ha gått till.
Ja.
Men det har vi ju inga belägg för.
Är inte socialdemokraternas verkliga bränsle här, förutom att liksom vara arbetsamma, att de ser någon slags klassdimension i det här? Alltså den moderata civila olydnaden. Vi behöver inte följa lagar, i alla fall inte alla.
Vi behöver inte betala tv-licens, betala skatt för vår hemtjänst.
Precis, de sprider
nu...
Hemhjälp kanske man brukar säga.
Nej, men sossarna sprider ju nu också ett blogginlägg som PM Nilsson skrev i Expressen 2005. Där han typ säger, nu måste jag också skaffa svart städhjälp, och det tänker jag göra med stolthet, för det här systemet som vi har är helt värdelöst. Och så det finns väl den där lite liksom fonoben attityden som stör Socialdemokraterna, tänker jag.
Jag försökte lansera idén att det egentligen handlar om att han är ett snyggo, PM Nilsson. Och nu vet jag, nu ska vi inte prata om utseendet på personer, men om jag mer formulerar om det så här, en golden boy, att han på något sätt är symbolen för den borgerlighet som nu verkligen har sagt, vi får samarbeta med SD för att få makten, för att kunna lösa de stora problemen. Och att det är liksom ett extra intressant mål att ge sig på en av de här arkitekterna för denna nya politik. Men det där, och liksom på något sätt att det skulle också motivera då försvaret, det som vissa säger så här, whataboutism, eller jämförelser med alla andra som klarat sig undan för någonting mycket värre, om det har varit skallningar från potentiellt framtida centerpartiledare eller statssekreterare som har avgått men återanställts, Emma Lennartsson. Men då får jag motivationen att så här, nej, det handlar nog mer om att många känner PM och tycker att han är liksom en bra kille.
Många liksom vad?
Ledarskribenter, kommentatorer, men, det är sånt du pratar om.
Opinionsbildare, politiker på den högra sidan som tycker att PM Nilsson är en sån bra kille som inte har erfarenheten från politiken. Så han kanske har liksom levt ett oförsiktigt liv där man ibland har tjuvfiskat ål. Och egentligen, behöver man ha fläckfria människor som kommer in i politiken? Nej, det här är liksom, det var en dum sak som Kristersson resonerar, men det här måste kunna förlåtas. Man har det här lite kristna perspektivet att inte kasta första.
Jo, men det är väl just då det kommer in så här, vem blir förlåten för sina synder och vem blir det inte? Där finns det ju uppenbarligen läser ju många in en skillnad i regeringens attityd gentemot vissa brott och andra brott.
Ja, dels har det ju vid olika tillfällen varit personer som har gjort sig skyldiga till ungefär samma sak, och där den ena fått avgå men inte den andra. Och sen verkar det ju finnas en förändring lite över tid. i vad som faktiskt leder till avgång.
Jo, men det finns ju en känsla i, det såg man ju på höga reaktioner när Kristersson försvarade PM Nilsson, att ja, men gud vad skönt att ni äntligen har lärt er av Socialdemokraterna att ni inte ska avgå. Reinfeldt gjorde alldeles fel som lät folk avgå. Men man ska också komma ihåg att på den tiden, alltså när Reinfeldts olika ministrar och statssekreterare avgick, så var det ju också världens krypskytte internt, och det var ju olika moderater som var ute. Jag tror att Ulf Adelsson var ute i något fall och sa så här, självklart ska den avgå. Så det kanske inte bara handlar om statsministern utan också om hur liksom tyckonomeriet har slutit upp. Och det har det ju verkligen gjort runt PM Nilsson, får man säga.
Från den högra sidan, ja.
För jag lanserar en annan tanke. Jag sprang nämligen på Patrik Lundberg ute på krogen i helgen. Alltså, ni vet, Dagens Nyheters reporter. Han är ju från Blekinge. Han sa att det här är så typiskt de som kommer från Finblekinge, som är då där PM har fiskat. Alltså den...
Det är Karlskronas ytterskärgård det här.
Ja.
Mm. Det är inte Listerlandet.
Exakt. Det är inte Listerlandet där Patrik Lundberg kommer ifrån. Han är ju från Sölvesborg. Han är ju uppvuxen ihop med Jimmy Åkesson. De har ju, känner ju varandra sedan ungdomen. Och han har en lång utläggning om att den här känslan av entitlement och givetvis ska jag få fiska ål, även om det inte är lagligt, att det är typiskt för personer från den delen av det fina Blekinge. Och då undrar man ju, hur känner Jimmy Åkesson inför det här? Mm. Är detta ytterligare en spricka?
Han har varit tyst i ålfrågan hittills. Men det är inte säkert att han kommer fortsätta. Alltså, för en av de mest spännande sakerna tycker jag i det här är ju själva sakfrågan. Och då menar jag inte...
Du vill som miljöpartisterna tillbaka till ålen. För att andra har ju kritiserat och sagt... Det här är ju så dumt, socialdemokrater, att ni tar en K-anmälning på det här när det finns såna riktiga, viktiga frågor, och att miljöpartisterna hela tiden twittrar så här, men ålen, 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 att det ändå kanske så här uppfattas som så här, fast är det så himla viktigt? Men du menar att det är någonstans, vi måste tillbaks till...
Ja, men en av samtidens största, alltså jag tror att skälet till att det här blir stort och är intressant är ju att det går rakt in i en av samtidens absolut största konflikter, den mellan kultur och natur. Alltså, hur ska människan bete sig på planeten?
Okej, okay, Greta,
PM,
berätta.
Nej, men i sitt Facebook-inlägg där han berättar att det här har hänt, jag har gjort det här, så skriver PM Nilsson den här fina meningen. Jag har fiskat ål sedan barnsben och tillhör den sydsvenska ålfiskekulturen. Det är något han tillhör. Tillhör, det är liksom fast, det går inte att ändra. Människan måste här gå före naturen på något sätt. Alltså jag menar kultur. Jag vet inte om ni vet det ordets etymologiska historia.
Jag tror vi kommer få veta det nu.
Du menar att bruka, alltså det som man lärde sig på alla A-kurser på universitetet.
Precis, ja. Exakt. Men jag menar, man kan ju lätt tro att kultur är det som står i kulturbilagor i tidningar. Alltså teater, tv-recensioner, böcker och sånt.
Något för eliten.
Kultur är ju att sätta en plog i jorden och att bestämma att så här ska det se ut, att omforma landskap.
Befrukta, ta kontroll, plöja.
Exakt.
Kultivera.
Kultivera. Utan ekivoka antydningar från min sida, men ni får lägga in vad ni vill. Om själva ålfisket så har ju PM Nilsson som ledarskribent också argumenterat. Han skrev en mycket vacker text som hade den närmast poetiska rubriken Om junifisket på ål 2014.
Oh, jag vill göra det här ljudet som Edvard Blom gjorde när han fick höra om att en kompis hade fått äta ål.
Och sen så blev det faktiskt en liten ålbit med...
Ja, men här skildrar han de liksom lokala sedvänjorna, fotogenlampan på båten, saxen, alltså ett juster som man ju då fick undantag från när allt annat justerfiske förbjöds på 60-talet i Sverige.
Så fick alltså man... förlåt, juster, du menar? Ja,
det är alltså en harpun.
Det är något som Triton skulle kunna ha använt.
Jag kan säga att i Östergötland så följde vi inte justerförbudet alltid i min barndom.
Alltså, oj, så du kanske inte ska kasta så mycket stenar.
Inga vuxna.
Jo, men bara, du får bara, väl kasta sten.
Bara människor som var inte straffmyndiga.
Vilka är det som får kasta sten? Är det de som har gjort fel eller de som inte har gjort fel? Återgå, Torbjörn.
Tack.
Jag har en känsla av att det här kommer ta ett tag.
Den här poetiska texten handlar ju just om människan i samklang med naturen. Alltså att ta av räntan, som det brukar uttryckas i liksom lantbrukar- och skogsbrukarsammanhang.
Bruka, inte missbruka.
Exakt. Samtidigt så kan ju PM Nilsson inte komma runt detta, att ålen har minskat med uppåt 90%. Men han landar ju i den här texten, i den förklaring som också Havs- och vattenmyndigheten lutar mot, att det beror på vattenkraftverken i Sverige. Inte så mycket på fisket. Och så avslutar han: att släppa ålfisket fritt under sommarmånaderna och tillåta 2 par ryssjor, det var väl precis så många han la ut förresten, 2 par ryssjor skulle inte påverka ålbeståndet alls, men öka livskvaliteten för de som bor längs kusten. Till hans försvar, eller vad man ska säga, så måste man ju säga att 2 tunga produktioner som SVT gjort på det här temat, alltså dels Uppdrag gransknings Den sista ålen och sen dokumentärfilmaren Martin Falklinds Fiskarnas rike, har ju också landat i den slutsatsen. Alltså det är vattenkraftverken och ålarnas död i turbiner och att de inte kommer förbi fördämningar som är det stora problemet.
Men där, och så kan man ju landa, men jag menar, då skulle ju miljöpartisten säga så här: ja, och PM Nilsson jobbar ju för en regering som har gett vattenkraften större frihet att döda ål.
Det, men det här är ju intressant i sig, nämligen att vattenkraften är ju det enda kraftslaget som i den politiska debatten är helt oomtvistad. Alla säger att den bara är bra, punkt. Men ålen här sätter ju fingret på att den här regeringen, som man är inne på, har skjutit upp den här stora miljöprövningen av vattenkraften som ska pågå i 20 år ungefär. Men man har skjutit upp den 12 månader. Och i grunden så handlar det om att i Sverige finns det runt 2000 vattenkraftverk, men 90% eller så utav energin från dem kommer från 200 av dem. Så här finns det miljöintressen som driver på att vi kan ju skippa rätt många av de här små kraftverken. Medan moderater som Oliver Rosengren då påstår att det pågår en häxjakt på de här små vattenkraftverken.
Han var också med i den här åldiskussionen jag hade med Patrik Lundberg i helgen. Det var mycket folk ute på Stockholms gator och pratade ål i lördags.
Vad hade han för ingångsvärde?
Han tyckte också att fokus, om jag minns rätt nu, så tyckte han att fokus också hade hamnat fel. Att det borde handla om problemen för vattenkraftverken och häxjakten på vattenkraftverken. Han sa att han har varit runt och pratat med många av dem om hur goda de var.
Jo, men här blir det spännande med
ålarna eller vattenkraftverken.
Ja. Nej, men jag tycker det blir spännande med PM Nilssons roll som gammal profilerad skribent i de här miljöfrågorna. För här så väljer han ju så tydligt liksom kulturen, eller ett visst kulturintresse i alla fall, före något annat. Fisket är så pass viktigt, så att säga. Och det är ju kanske inte den traditionella moderata linjen. Och ännu tydligare blir det när han ger sig kast som ledarskribent med den kanske ännu mer idag brännande frågan om Sveriges skog och hur den ska hanteras, kultur versus naturintressen. För det pågår ju, som alla vet, stora förändringar från Bryssel där. Och där har ju PM Nilssons linje som ledarskribent varit att avveckla bioenergin. Alltså dels som drivmedel i bilar, men egentligen i största allmänhet. Träd ska inte vara en del av att ersätta produkter från icke-förnybart, utan skog ska bli en kolsänka. Och det är ju egentligen en miljöpartistisk eller möjligen liberalpartistisk eller liksom Bryssellinje. En mer traditionell moderat linje skulle ju vara näringslivets rätt att bruka jorden. Alltså kulturen måste få gå före naturen. För övrigt så finns det en fin ny bok, Arvid Lindman och skogen, som Svensk Tidskrift har släppt. Där får man underlag för den känslan och tesen av vad är moderat skogspolitik historiskt. Medan den här PM-linjen är ju mer: skogen ska vara ett stort reservat, det ska inte vara någon full granskog, det ska vara jättefina tallmarker där tjädern häckar och sådana där saker. Alltså här har vi dels en sån tydlig, lite skenhelig situation. Ålkulturen, den sydsvenska ålfiskekulturen, den omfattas PM Nilsson av och måste upprätthålla. även om det innebär att han bryter mot lagen. Men all kultur kopplad till barrskog i Sverige, alltså allt som är norr om Olofström eller ja, i alla fall norr om Emmaboda, det har han inget problem med att liksom frysa ner, förbjuda eller i alla fall se till att det inte kan fortsätta, utan där måste naturen gå före, så att säga. Och det ska bli spännande att se. PM Nilsson sa själv när han beskrev hur Ulf Kristersson hade rekryterat honom i någon intervju att ja, hans arbetsuppgifter skulle vara långa linjerna, till exempel teknikutveckling, klimat och miljö och sådär. Alltså här ska ju han vara en tung rådgivande röst till statsministern, men driver en linje som jag undrar vad moderata partister egentligen tycker om.
Så kan det ju vara samtidigt, alltså det är ju ganska många frågor där PM Nilsson har landat annorlunda än regeringen, alltså synen på höghastighetstågen och infrastrukturprojekt till exempel, ja, var ju något som lyftes för lite sen, där de har haft motstridiga uppgifter. Jag tänker på presschefen i regeringskansliet, Siri Steijer, som på sin Timbro-tid drev radikala föräldraförsäkringsförslag av typen ta bort, korta, minimera.
Du menar att de har inte fått igenom i partiet?
Nej,
än?
Precis. Det är inte så att liksom varenda sak man har sagt innan blir politik i regeringskansliet.
Nej, men han tycker ju vad han tycker och ska ju rådge. Så det kommer väl fram på något sätt, tänker jag.
Jag tänker att det här är spännande. Att det handlar inte om då att det stora problemet är ljugande statssekreterare för ett lag- och ordningsproblem som ger sig på utrotningshotade arter, eller om höger nu har omfamnat att vi ska aldrig backa utan bara pusha för våra egna, utan problemet är sörlänningar. Att ge sörlänningar för mycket inflytande, det är problemet.
Ge oss till alltså, Danmark så går vi med i NATO.
Du menar Skåne? Skåningar? Eller du räknar väl Blekinge till Skåne, Maggie?
Jag räknar Blekinge, Halland, Skåne, ja. Det tycker jag bara är enklast så.
Alltså Blekinge är inte ett eget landskap i din värld, utan en del av Skåne. Alla är de imperialister på något sätt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg.